Tack Gud för den möjlighet vi har att ge av vår tid och av våra pengar. Du vet att det finns behov långt borta men också nära. Och hjälp oss att vara villiga att dela det du har gett åt oss. Amen. Spännande här att sitta med ryggen åt er. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag hoppas att det går bra ändå. Så. Det är bra, det är det viktiga. Så. Och det är så bra, ni kan ju blunda och somna här, det ser ju inte jag. Er ser jag ju. Som sagt, försonaren är rubriken och den föreslagna texten från evangelierna, det är från Markus evangeliet, det 12:e kapitlet. Och där står det så här. Han talar till dem i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den siste. Han sa, min son kommer de ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdsägaren? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Först vill jag säga att det här är en sån där text som man ibland använder som någon form av ersättningsteologi när det gäller Israel. Men då är man väldigt, väldigt snett ute, kan jag bara säga. Om det är någon som funderar i de banorna. Vi ska stanna lite grann i den här texten. Jesus hade kommit till Jerusalem och det finns en oro här bakom kulisserna bland överstepräster, fariseer och sadduceer. Alltså de som styrde det judiska folket och som såg till att lagen och traditionerna hölls uppe. Och den här oron, den gällde Jesus. Fler och fler människor hade börjat lyssna till Jesus och hans lite annorlunda tolkning av lag och ordning. Markus berättar i kapitlet före hur de skriftlärda börjar ansätta Jesus med frågor om vilken rätt han predikar och gjorde det han gjorde. Alltså hans fullmakt och legitimitet. Och efter den text vi nu läste så peppras Jesus med frågor om skatt, om uppståndelse, om vilket som är det viktigaste budet. Alltså de här skriftlärarna, de gör vad de kan för att knacka hål på det Jesus säger och gör. De testar den här hörnstenen. Om den verkligen är rätt. I vers 38 och 40 sen, då verkar det nästan som Jesus har ledsnat på dem som skulle vakta lagen. Och så säger han till folket som lyssnar. Se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget. Och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Det här lugnar säkert inte ner de skriftlärda det minsta. Det här med att det handlar om de som har makten. De som tolkar och de som styr. Det Jesus berättade, det kände förmodligen de här skriftlärarna väldigt väl igen. För det är det som står i Jesaja och det 5:e kapitlet, vers 1-5. Och de missade förmodligen inte alls att arrendatorerna var en bild på det andliga ledarskapet i Israel. De som genom århundraden tillbaka hade misskött sitt uppdrag. Profeter hade kommit för att peka ut rätt riktning och rätt sätt att leva. Och det var profeter och profeter som de hade förskjutit, förkastat. Och nu då? Nu kommer då vingårdsägarens son för att visa på Gud och Guds väsen. Den sonen, Jesus. Det han gör är att peka på att det hjälper inte att hålla miljarder små regler för att vara godkänd av Gud. Sonen Jesus pekar på hur mycket Gud älskar och hur lite det faktiskt hjälper att försöka hålla alla bud. För buden leder inte rätt. Även om de kan peka på riktningen så leder de inte rätt. Därför att det är relation som gäller. Relation till vingårdsägaren. Jag tänker faktiskt inte grotta ner mig särskilt mycket i den här texten. Man skulle kunna göra ett helt bibelstudium om den. Men jag tycker att rubriken för den här söndagen, försonaren, och sen det Jesus säger på slutet om hörnstenen. Vi ska titta lite grann på det, tänker jag. Först den här vers 10. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Det här med hörnsten. För dagens moderna människa så är väl det här med hörnsten inte särskilt aktuellt. Och tämligen obegripligt, misstänker jag, för oss som sitter här inne. Det här är ett sånt här uttryck som man lär sig i kyrkan, att Jesus är hörnstenen. Det blir liksom lite kyrkiska av det där. För nu för tiden, ja, men nu finns det fina mätapparater och man gjuter grunder och tar fram hållbarhetsberäkningar och underlag för våra hus. Även på den göteborgska leran så där. Men hörnsten, vi pratar om det hemma och så börjar jag googla runt lite grann. Historiskt sett, då var hörnstenen en väldigt, väldigt viktig del av byggnaden. Dels så kunde det vara en sån där sten som man la in meddelanden i och den kunde sitta lite var som helst. Men den var en viktig del av byggnadskonstruktionen. För hörnstenens orientering och vinkel avgjorde hur resten av byggnaden skulle byggas. Om byggnaden inte var i linje med hörnstenen, då skulle väggarna och hörnen och allt annat vara snett. Hörnstenen var alltså den sten som avgjorde byggnadens kvalitet och hållbarhet. Nu är det så att jag har inga hörnstenar. Jag hittade Duplo. Och Duplo, jag kan ju ha en sten, en gul sten här. Jag kan ju placera den lite varstans. Men för att använda ytan så handlar det ju om att placera hörnstenen på ett lämpligt ställe för att ha någon form av riktning, helt enkelt. Och om vi tar med Jesus i den här ekvationen så pekar han på att han är hörnstenen. Och då kan vi ju helt korrekt tolka det, enkelt och grejt som han har gjort, att Jesus är hörnstenen för kyrkan. Och Paulus, denna gigant, säger precis i Efesierbrevet 2:20-22: ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv är hörnstenen. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel. Herren, genom honom fogas också ni samman till ett andlig boning åt Gud. Men vad skönt. Hörnsten. Kyrkan. Då kan jag liksom distansera mig från det här rätt bra. Jag menar, den katolska kyrkan och kanske ekumeniakyrkan. Det har ju inte med mig att göra riktigt. För För det är ju där som Jesus är hörnstenen. Men om vi tänker ett varv till. Jag sökte lite till och så hittade jag den här formuleringen. När vi läser att Kristus är hörnstenen betyder att Jesus är vår rätta och sanna grund. Perfekt. Och vad som byggs i linje med honom kommer också att vara rätt och sant. Ibland tror vi att det är upp till oss att se till att vi håller måttet. Men Bibeln visar att eftersom vi inte är uppbyggda i Kristus kan vi vara säkra på att vi inte bara hör hemma utan vi också passar. Du och jag behöver alltså ta lite riktning på hörnstenen Jesus för våra liv. Ytterligare en formulering jag läste. Hörnstenen symboliserar frön från vilka byggnaden skulle gro och resa sig. Hörnstenen Jesus är enormt viktig. Om vi tänker på dåtidens hörnstenar som var central för att det skulle bli en stabil byggnad. Hur viktig är Jesus i mitt liv? Ungefär mitt i Bibeln, där hittar vi evangelierna. Före har vi gamla testamentet som pekar framåt mot nya testamentet. Efter har vi alla de här breven som pekar tillbaka till evangelierna och som hämtar, ska vi säga, näringen ur evangelierna. Jesus i centrum, för det är precis det som evangelierna handlar om. Det är ju Jesus, vad han gjorde. Så vad det handlar om, tänker jag, är att se på hur Jesus levde, hur han mötte människor, hur han samtalade, vårdade relationer, hur han umgicks med alla typer av människor. Att bygga i linje med Jesus, det är att se varandra, hjälpa varandra, uppmuntra varandra, gråta och skratta med varandra. Och att vara trygga. Vi är älskade. För Jesus dömde inte den som var svag. Jag tänker på det Eta berättade förut. Jesus sträckte ut en hand. Jesus hade kunnat döma. Han om någon. Men han gjorde inte det. Så Gud, hjälp oss att inte döma. En bön jag har, det är att vi ska kunna se människor gro och växa. Att Jesus, inte vi, får forma oss som stenar. Och att vi kan få bli ett sånt där färgsprakande tempel. Dit människor kommer därför att de är nyfikna på den här mångfalden. Det här sprakande som finns. Ett vackert tempel med mångfald. Och där hörnstenen är extremt tydlig. Ett tempel där Jesus är det centrala. Nu när vi närmar oss påsk, då blir det mer och mer tydligt vem och vad som är det centrala i vår tro. Vi har ju den här, jag får säga devisen, men den här riktningen i Ekumeniakyrkan och i Bifrostkyrkan. Jesus Kristus som förvandlar mig, dig och världen. Vi släpper hörnstenen en stund nu, eller vi gör det. När missionsförbundet grundades på 1800-talet, då härjade en försoningsstrid. Smaka på den. Försoning och strid i samma ord. Det går liksom inte ihop. Men det var rubriker runt om i dagspressen kring det här. Och Paul Petter Waldenström var den som lyfte den här delen. Men rubriken idag är inte försoningsläran. Rubriken idag är försonaren. Den som ser till att vi kan, som jag brukar säga, kliva in i Guds famn. Jesus i centrum. Jesus som såg till att stilla stormen när han och lärjungarna var ute på sjön. Kanske också billigt att låta Jesus stilla de stormar som kan börja blåsa upp mellan oss människor. helt enkelt låta försonaren kliva in mellan oss när vi tänker olika om saker och ting. För mig handlar det om att vara väldigt tydlig med vem som är det centrala i vår församling. Det är inte jag, inte styrelsen, inte fastighetsrådet. Den centrala är Jesus. Nu har jag inte tänt det här ljuset, men jag gillar den här bilden. Om jag håller upp det här ljuset. Ni ser att här har stearinet runnit som bara den på den här sidan. Men jag skulle kunna hävda med en fas att nej, det har det inte alls gjort. Här är det alldeles slätt. Här finns minsann inte minsta lilla stearindroppe. Därför att stearinet har runnit olika på olika sidor. Det ser inte likadant ut. Vi kan se på saker på olika sätt. Och vi gör det. Vi tolkar texter lite olika. Vi ser på olika frågor lite olika. Men för att vi har olika bakgrund, olika erfarenhet. Men vi behöver inte vara rädda. Vi kommer att se olika på saker och ting. Men det som är det viktiga, det är den som ser till att stearinet rinner. Den lågan som gör att stearinet smälter på olika sätt. Lågan Jesus Kristus. Det är det som är det viktiga. Ja, vi kommer att se olika på saker och ting. Det kommer vi att göra. Men håll fast vid Jesus. Hörnstenen var den sten som avgjorde byggnadens kvalitet och hållbarhet. Bygger vi på Jesus Kristus bör kvaliteten och hållbarheten vara väldigt god. Jesus var inte trångsynt. Han utmanade normer och strukturer. Inte därför att han tyckte det var kul att vara någon kärringen mot strömmen. Utan för han såg till individen och vad individen längtade efter. Och han såg möjligheter i varje människa. Han såg Gud, potentialen som Gud hade lagt ner i människan. Och Jesus var ett med Gud. Försonaren är raka motsatsen till splittraren, diablos, djävulen. Och det här tror jag också kan vara en bra måttstock. Där Jesus finns i centrum, där finns försoning och där finns en samling kring honom. Motsatsen, det är det som kastar isär och splittrar. Börjar vi se splittring, då ska vi vara varsamma och vakta. Då är det dags att gå till botten med vad som händer. Därför att försonaren håller ihop, rensar men håller ihop. Så summering. Liknelsen handlar om dåligt ledarskap, punkt. Och det är det ledarskapet Jesus utmanar. Jesus pekar på sig själv som riktsten som vi kan förhålla oss till. Och Jesus är försonaren, den som en gång för alla ser till att vi kan få en direkt linje till den som skapat den här magnolian som finns utanför kyrkan eller påskliljorna. Vi kan få tacka och be till Gud utan att gå via någon präst eller någon annan som vi tror står i närkontakt med Gud själv. Så, tack Jesus att du är försonare och att du är den som vi får rikta in vårt liv mot och ta som riktmärke. Tack Jesus att det inte hänger på mig utan det hänger på dig. Att det hänger på ett kors. Amen.